There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Kära dagbok, älskar att podden gör att jag får träffa andra terapeuter och dra in andra terapeuter i mitt arbete med barnlängtan. Som jag alltid säger, att leva med barnlängtan är att leva i kris, och alla som lever i kris, det vill säga alla barnlängtare, borde ha rätt och möjlighet till en terapeut. Jag får själv mycket ut av de avsnitten jag gör med andra terapeuter. Hej och välkomna. Idag är det avsnitt 80, och det innebär, som ni nog lärt er vid det här laget, att vi inte har ett specifikt ämne, utan istället svarar på några av era frågor. Dock den här gången gör vi det på temat som gäller den här månaden, och det är ju medföräldraskap eller arrangerat föräldraskap. Och med anledning av det så har jag idag med mig Helena Roslund. Hej.
Hej.
Du, Helena, för lyssnarna, berätta kort vem du är.
Ja,
det är en svår fråga.
Ja, verkligen. Men jag är 50 år. Jag är mamma till Hedda som fyller 10 alldeles strax. Mm. Och jag arbetar som KBT- och schematerapeut. Mm. Och håller just nu på och pluggar affektfokuserad eller affektfobiterapi.
Mm-hmm.
Att vi har fobi för våra känslor. Och det ställer till jättemycket för oss.
Mm-hmm.
Så det gör jag. Och jag har Hedda tillsammans med Rickard. Så han är min medförälder.
Exakt,
han
är, du är alltså mamma ingen... i ett medföräldraskap.
Precis. Så han är... ja, han var en bekant till mig. Mm. Som jag ringde upp och frågade om han ville
skaffa
barn.
Du, och sen kommer lyssnarna undra, lever du i någon relation?
Ja.
Ja.
Jag är särbo sen snart 8 år. Har 2 bonusbarn.
Mycket inspirerande för mig. Särbolivet. Mm. Du är ju här i egenskap av att du är terapeut.
Uh-huh.
Men också såklart då att du är mamma i ett arrangerat föräldraskap, eftersom det ju är temat den här månaden. Sen är du också en trogen poddlyssnare,
ja,
och en vän till mig. Jag skulle säga att det är den största bonusen med att jag träffat min kille. Att jag också fick lära känna dig.
Ja, vad härligt.
Men du, jag tänker att du ska få berätta lite kort bara. Du sa att du ringde honom och frågade.
Ja, det var så här, jag hade varit tillsammans i några år med en kille som hade 3 tonårsbarn. Och vårt förhållande var lite på upphällningen. Och så vi gjorde slut och jag skulle fylla 40. Och jag insåg att jag vill kanske ha barn. Eller liksom. Det var inte jätte...
Du hade inte en sån där barnlängtan sedan många år?
Nej, jag har inte riktigt haft det. Eller jag har aldrig sett mig med en stor familj.
Nej.
Så. Mm. Jag har aldrig gjort. Men sen så tänkte jag så här... Men jag kommer antagligen ångra mig.
Mm.
Det är ju så mycket större chans att jag ångrar att jag inte försökte att få barn än att jag ångrar att jag har eventuellt fått ett barn.
Mm.
Så då kände jag till Rickard. Alltså
men hur kom du fram till att du ville göra det med en annan person? Hade du alternativet att göra det själv? Eller?
Ja, det åkte ju genom huvudet. Alltså, när jag gjorde det här, jag kände ju ingen som hade gjort det här.
Ovanligt.
Alltså jag är ju väldigt lösningsorienterad. Så för mig var, hur löser jag det här?
Ja, just det.
Ja, just det. Så visste jag att Rickard var då tillsammans med sin partner. Och de hade en dotter som var 2 år. Och jag visste att han var eventuellt sugen på att skaffa barn.
Ja, det hade du liksom hört på något sätt.
Så då frågade jag vår gemensamma kompis Maria om du, kan inte du bara scanna läget liksom, med Ricka? För jag tänker att jag ska ringa honom och fråga, och jag vill liksom bespara honom ifall han känner, åh nej, inte Helena. Både mig och honom.
Men
liksom.
Du, alltså, hade han ett barn eller hade hans partner ett barn? Eller
hans
hur?
Partner.
Ja, så han var bonusperson till det.
Exakt.
För att det barnet är också gjort med en annan kvinna.
Ja, ja. Precis. Mm. Och det var det enda jag... liksom sånt arrangerade jag kände till.
Ja,
men då var det ju liksom två gay-personer. Mm. Så jag kände inte till någon hetero som jag som hade skaffat en medförälder.
Åka själv till Danmark, det var inte ett alternativ.
Alltså det är klart jag tänkte det, men alltså så som jag känner mig själv ganska väl.
Ja.
Eller så. Och jag kände att nej, men så viktigt var nog inte barn. Nej. Och jag kunde inte riktigt se mig. Alltså jag trodde att det skulle vara ganska tråkigt att ha barn.
Ja, oh, det trodde jag också.
Ja, jag trodde det skulle vara tråkigt och att jag bara skulle få vänta, precis som jag gjorde när jag var barn. Jag väntade på allting, tyckte jag. Och att jag bara, barn bara vänta. Man skulle vara fastlåst. Det var en stark känsla jag hade.
Mm. Så du liksom kände att välja varannan vecka liv känns bra?
Mm.
Så kände jag ju också från början.
Mm.
Ja, okej. Okay. Och sen fick du reda på att han skulle kunna tänka sig att få frågan.
Ja, precis.
Ja, via Maria.
Ja. Ja, exakt. Så 30 november 2008 så ringde jag honom.
Jag älskar att jag har kvar datumet.
Ja, ringde jag honom. Och, det, och sen fyllde jag 40 den 2 december. Sen, och vi träffades ett par gånger i december. Och vi, alltså, till saken hör att jag var bekant med Ricka. Vi har mycket gemensamma kompisar. Vi hade varit en helg på Koster tillsammans med en massa andra kompisar.
Ja, så du kände honom.
Ja, men han var inte en kille jag skulle liksom, ja, men vi ringde inte. Vi sågs inte på tu man hand. Liksom. Sådana kompisar var vi inte.
Mm.
Så.
Mm.
Men ja, så pratade vi kring det. Och så kom ju julen och då skulle jag vara i Paris över jul och nyår. Så vi sa, vi kör igång efter.
Mm.
Och sen hon...
Snabbt ändå.
Ja, det var chop chop.
Pang på bara.
Här var ingen tid att vänta. Så då beställde vi tid på Sofiahemmet. För där fick man ju bara komma om man var... par. Så då låtsades vi att vi var ett par och hade försökt det ett år. För när jag var så gammal så tänkte jag, det här kommer ju inte fästa. Liksom. Och samma vecka som vi skulle dit så fick jag ett plus på stickan. Och sen kom Hedda 17 oktober.
Alltså ni hade gjort en heminsemination medans ni väntade på att få komma till...
Precis.
Till,
vi gjorde två stycken, så att det kom på andra försöket. Så jag hade
så
ju otrolig tur. Jag förstår ju verkligen hur lyckligt lottad. För det är ju,
skönt.
Ja, jag är otroligt tacksam för det.
Du, hur gjorde ni sen? Umgicks ni mycket när du var gravid?
Nej, inte jättemycket.
Var Rickard med på förlossningen?
Han var med.
Kändes det naturligt?
Ja, alltså... För mig, ja, absolut. Alltså, hade jag varit pappa, då hade ju jag velat vara med.
Ja.
Så, jag är inte... Ja. Jag vill ju att han skulle vara med.
Ja, ni var liksom föräldrar på lika villkor, så att
säga. Ja, och det tycker jag är rätt viktigt, liksom.
Jag håller med. Jag tror vi kommer återkomma till det i frågorna. Men du, och sen, hur bodde ni i början?
Alltså, vi bodde hemma hos mig första veckan. Alltså, man vet ju inte vad man får för barn. Och jag mådde jättebra. Alltså, hela graviditeten mådde jag liksom bra. Och sen kom hon. Och då var hon hyfsat enkel ändå.
Ja.
Alltså, ja. Så han bodde hemma hos mig första veckan. Sen bodde jag ett par dagar hemma hos dem.
Ja.
Och sen, jag ville ju vara hemma. Och jag ville ju... Alltså, man blir ju rå sig själv. Jag är ju van vid det. Liksom. Mm. Det är ju ändå en annan människa att förhålla sig till.
Ja.
Så.
Mm. Och när började ni liksom ha växelvis och när började hon sova över hos Rickard?
Hon började sova över någon natt på sommaren. Hon kom alltså i mitten på oktober.
Mm.
Och hon, ja, nu ska vi se, augusti, juli, augusti där tror jag att hon sov ensam, att jag stack därifrån.
Inte var med liksom. Nej.
Precis.
Var det, det samma hela som ni hade ni liksom kommit överens om det innan, eller förändrades vad ni hade sagt innan, eller hade ni hållit det öppet, eller?
Ja, men vi hade ju skrivit ett slags avtal eller en överenskommelse eller en önskan om hur vi vill liksom att vi ska se till Heddas bästa. Så vi utgick ifrån det, och för mig var det väldigt viktigt. Jag tyckte kanske att det, liksom, jag ville att han skulle vara mer involverad. Det är också lite svårt i början, för det är så, alltså, de sover ju bara hela tiden. Så det är inte så mycket. Så, och han hade ju ett barn sedan tidigare, så han visste ju att han skulle knyta an.
Det var han var mer erfaren än vad du var då, kan man säga. Verkligen. På den där föräldrarollen. Så du kände inte att han kom och krävde och var påträngande och så, utan snarare tvärtom.
Ja, snarare tvärtom.
Intressant.
För mig var det otroligt viktigt att hon blev ju min ögonsten liksom. Och det blev ju så viktigt att jag kände att liksom att de skulle få så mycket tid som möjligt för att han, för att jag skulle känna mig så trygg som möjligt.
Just det.
Så. Och jag hade hela tiden med mig att liksom jag har mitt sätt att vara förälder. Det finns liksom lika många föräldraskap som det finns föräldrar. Och ja, det kändes viktigt liksom att han att han fick kliva in så mycket som möjligt. Så jag kanske tyckte i början att han var där lite för lite, eller jag hade
ju nog, tycker jag är skönt att höra, för man får ju oftast höra om den andra situationen, så det är bra att höra att det finns.
Och jag var väldigt annat. Liksom, ja, jag kände att sådär, det var väldigt skönt när de, när Hedda kunde börja sova där lite. Så.
Och sen har ni haft 50-50 sen?
Sen hon var ett, när hon var ett, då reste vi iväg 2 veckor tillsammans.
Ja, smart.
När han skulle gå över och bli pappa. Hedda bodde hela första året hos mig med undantag för några helger då på slutet.
Just det.
Liksom. Och sen reste vi iväg, och sen var han pappaledig i 4 månader. Och sen började hon på förskola. Och i början vet jag att de ville att vi skulle börja med varannan vecka. Men jag ville att hon, då satte jag stopp, för att jag, då ville jag att förskola vinnande på dagis eller förskola.
Jag faller in i det hela tiden.
Att vi skolar in henne först, och sen så byter vi till varannan vecka. För det var jag fine med, för vi hade så här 2, 2, 3.
Just det. Som ju också väl rekommenderas för småbarn.
Ja, men precis. Men där jag, alltså Hedda var väldigt trygg. Hon, det var liksom inte det där varannan vecka att det, hon mådde toppen.
Det löste sig.
Ja, det var väldigt
det var
tydligt.
Bra liksom.
Och jag tänkte att det är bäst att vi tar en sak i taget, för blir det något knas här så vet vi inte om det är varannan vecka eller om det är förskolan.
Ja, smart, smart.
Så det var liksom av det. Så efter 2 månader där, så hon var 1 år och 6 månader när hon började bo varannan vecka.
Och blev liksom medföräldraskapet som du tänkte det?
Ja, det har blivit som jag har tänkt mig, utifrån att både jag och Rickard är, alltså, vi låter varandra leva våra liv. Jag kände att det var viktigt. Och en del i vår överenskommelse var att vi kan verkligen göra saker tillsammans, men det ska vara av lust.
Just det.
Liksom, att vi vill, inte för att vi känner oss tvingade. Och en annan sak som vi hade med, det var till exempel om jag skulle behöva att han hjälper mig på min vecka, liksom. Kan du ha Hedda? Då kan han säga ja om han vill, och nej, han behöver liksom inte ha en
det
förklaring.
Det behöver inte bli någon bedömning i det, nej. Och du kan och inte ingen, bli arg och så.
Nej, ingen förklaring. Och att, för det var också viktigt för mig, så att jag kände att jag behöver inte förklara när jag inte kan.
Kan, nej. Men så. Hade ni också så att om det var som du längtade liksom under hans vecka att du kunde pipa över och säga hej och så, eller?
Ja, alltså, men det blev inte så. Då bodde vi lite längre, alltså, inte så långt ifrån varandra. Vi bor ju i Stockholm och jag bor på Söder och han på Östermalm bodde han då. Nu bor vi liksom 5 minuter från varandra, just så det. Då är det ju en helt annan grej. Men nej, inte riktigt, för de var ju också...
Längtade du inte ihjäl dig då den där veckan när ni...
Jo, både och. Jag tyckte också att det var ganska skönt. Få andas lite. Komma ikapp. Så. Nej, jag tyckte inte det var så svårt.
Nej, bra. Du, vad är det bästa med att ha skaffat barn i ett arrangerat föräldraskap?
Ja, det bästa... Alltså, jag tänker att det var ju jätte... Men det är ju, det är mer tydligt än i en vanlig parrelation. Var liksom, och jag får göra på mitt sätt på mina veckor och han får göra på sitt sätt. Och sen liksom, ja, att man försöker det i möjligaste mån. Sen det är klart, om han tycker att jag gör någonting som verkligen inte är bra för Hedda, då kommer ju hennes väl och ve först. Så då får han ju lyfta det med mig.
Du säger flera grejer, du säger så påminner du mig om att det är ju alltid barnets perspektiv som är det viktiga. Och det verkar ni ha verkligen införlivat.
Ja, och sen är vi ju människor och vi har känslor och så. Men det här är ju ett väldigt bra sätt att också öva på att ha en nära relation. För det är ju en nära relation, för vi har vår ögonsten tillsammans.
Liksom. Verkligen. Jag tycker också att det finns någonting befriande med att ha en nära relation utan att blanda in kärlek. För kärlek kan ju väldigt ofta komplicera det hela. Du, vad är det sämsta då?
Ja, alltså jag, som det är nu, jag skulle vilja träffa Hedda mer såklart. Och det sämsta är väl helt enkelt den här friheten. Jag kan ju inte flytta vad jag vill. Annars så... jag träffar också Hedda. Alltså, nu är hon så stor. Vi ringer ju bara. Alltså, hon är ju en egen person. Hon har ju ett eget liv. Liksom. Konstigt.
Det är galet. Jag kan liksom inte se framför mig när Liv ska ha ett eget liv. Herregud. Du, Helena, då tänker jag att vi ska börja med frågorna vi har fått.
Ja, spännande.
Jag läser fråga 1. Hej, jag har länge dejtat med intentionen att hitta en kille som också kan bli pappa till mina barn. Men tycker att det blir en begränsning och ett problem direkt. Är för rädd för att skaffa barn själv, tror jag. Men blev nyfiken på att utforska att hitta en medförälder efter att ha lyssnat på de senaste avsnitten. Vad tycker ni att man ska tänka på i letandet av en medförälder? Och hur utforskar man bäst det som ett sätt att bli förälder? Vad säger du, Helena?
Men jag tänker första steget att vara öppen och berätta för alla. För det är ju inte bara liksom... Det kan ju väcka någonting hos någon som känner men jag kanske vill bli medförälder. Så superbra... Det betyder ju inte att man har bestämt sig utan bara jag går i tanken om att skaffa barn med medförälder. Och...
Det vittnar ju också Jonas om som var med för 3 veckor sedan.
Ja, just det.
Att det hände massa grejer för honom när han öppnade upp och att det kom massa olika förslag och olika vinklar och saker som han inte hade tänkt på. Och så. Så det är ju verkligen... Och jag tänker också att göra någonting icke-normativt, vilket det ju är.
Det
glömmer vi ju bort som är så bekväma med det. Men om man själv har liksom lite svårt att acceptera, alltså man har svårt att våga, handlar det ju ofta om att man kanske inte har accepterat själv. Och om man då blir öppen och pratar och berättar så får man ju också hjälp med sin egen acceptansprocess.
Exakt, liksom. För man märker att det bemöts. Alltså,
det är mycket mindre fördomar än vad man tror, tänker jag.
Ja, det är, alltså, jag vet inte. Det handlar nog också om vilka glasögon man på själv. Ja. Alltså hur man tolkar vad folk säger. För jag har inte upplevt någonting. Och då var ju det ändå
ganska ovanligt.
Ja, ganska ovanligt. Eller mycket ovanligt till och med när jag gjorde det.
Ja. Jag tänker också att det är viktigt att tänka på att grunden för relationen till den här medföräldern måste vara, alltså fundamentet måste vara tillit.
Mm.
Så man ska ju välja en person som man kan lita på.
Mm.
Och om man, då får man ju lite gå tillbaka till sig själv och utgå från sig själv.
Mm.
Vad behöver jag för typ av person för att jag ska kunna lita på den? Är det bra för mig om det är en nära vän? Eller är det kanske bättre för mig om det är en person som inte är en nära vän?
Precis. Det är
det är mycket att tänka på det.
Verkligen.
Och sen ska man också komma ihåg att om man gör med en nära vän så kanske man också förstör den vänskapsrelationen. Den blir något annat.
Den, liksom. Ja, att den blir något annat. Man blir ju föräldrar. Och, ja.
Ja.
Man ha, det är ju så. Det är ju så när man lever tillsammans med någon också. Att man har ju inte samma... Man har olika syn på hur man ska uppfostra och vad man ska göra och hur man är en bra förälder. Det är jätteviktigt att ha med sig.
Jag tänker också att man ska med sig in, precis som du sa här, att din ingång var att du var rädd och att liksom ditt liv skulle bli tråkigt och så.
Mm.
det var ju verkligen min ingång från början också. Alltså att jag tänkte att mitt liv, jag skulle liksom förlora mitt liv, så kände jag. Och att jag bara skulle vara bunden till hemmet och sådär.
Väldigt mycket sådana tankar.
Ja. Så att min ingång var ju väldigt länge att skaffa barn tillsammans med någon annan. Mm. Och har ju också varit i några sådana konstellationer.
Mm.
Men för mig så har jag landat i, och nu när jag också är själv så får jag det liksom bevisat. Att för mig är det, jag har svårt med tillit på grund av mina mönster och mina, hur jag har vuxit upp och så. Och det blir liksom komplicerat för mig att sätta mig i en situation där jag måste lita på någon annan.
Just det.
Så att i efterhand, så fast jag inte själv trodde det innan, så är det ju väldigt bra för mig. Eller blir mycket enklare för mig att jag ska få barn själv.
Nej, men, och det, där tänker jag att för mig, ja, tillit har inte varit
svårt
för mig.
För det. Nej. Så att en som svar på frågan hur man utforskar det bäst, så är ju det är grundregeln att lära känna sig själv och förstå vad som blir bra för en själv och att det inte finns liksom någon mall.
Nej, men det finns verkligen ingen mall.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Här kommer då nästa fråga. Hej, jag är just fyllda 35 och har haft barnlängtan i flera år, men inte hittat någon partner att skaffa med. Är mest trött på män och vill inte vänta mer. Just nu är jag i läget där jag eventuellt har två alternativ. Antingen skaffa på egen hand eller att skaffa med ett ex som jag även är KK med. Han har dock inte helt bestämt sig för hur han vill göra med barn, och han kanske vill skaffa barn med någon han är ihop med. Men det verkar som att han kommer vilja. Jag tror att han skulle bli en jättebra pappa och vi har samma värderingar. Jag har även en känsla av att exet har känslor för mig och hoppas på mer, trots att jag varit tydlig med var jag står, och detta kan ju såklart bli en jobbig grej. Har funderat på att hitta en helt annan medförälder, men kommit fram till att jag inte känner mig bekväm med det. Ah, snälla hjälp mig med input. Detta beslut ger mig sån ångest.
Mm. Ja, det låter lite rörigt.
Alltså, jag kunde inte ha sagt det bättre själv.
Så, jag tänker, hon säger att hon har varit tydlig med det.
Ja.
Hur vet hon det?
Ja.
Hon behöver ställa fler frågor. För hon, bara i mejlet här, att hon säger att hon sa någonting att han kanske vill skaffa barn med någon han är ihop med.
Ja, och han och kanske sen, också är kär i henne. Ja.
Precis, det där behöver
mycket kanske.
Ja, alltså, det behöver hon borra mer i. Det kanske finns en anledning varför hon inte borrar mer i det. Då tänker jag att hon egentligen inte kanske vill ha svaret då.
Nej, precis.
Men det tänker jag är väldigt viktigt att hon gör. För det är först... Ja,
jag tänker också att ett gott råd...
Det kommer
råd,
bli väldigt kladdigt annars.
Ja,
tror jag.
Det tror jag med. Också eftersom han som både ex, men de har också sex nu. Det är ju lite geggigt liksom.
Och det kanske man också ska dra upp riktlinjer då inför vad som gäller. Att de verkligen är, om de ska gå in i ett medföräldraskap, att de verkligen skriver ner vad som ska gälla. Liksom.
Ja, för jag tror att det där, jag känner mig lite inskränkt när jag säger det. Men jag tänker mig att det där att hoppa mellan något form av arrangerat föräldraskap som också är kanske någon kärleksrelation och sådär. Den otydligheten tycker jag känns farlig.
Ja, och som upplagt för besvikelse,
ja,
för någon.
Ja, apropå det där med förväntningar och så. Ja, verkligen. Och sen så tänker jag också ett råd till henne som ju tydligt uttrycker att hon har de här två spåren, är ju att inleda processerna, alltså båda, alltså att hon börjar undersöka att skaffa barn själv, gå och göra fertilitetsutredning och allt det där, och prata rejält med honom om att skaffa barn med honom, för att lite upplever jag det som att hon rent hypotetiskt sitter hemma på kammaren och har en massa tankar och idéer, så hon behöver liksom göra dem verkliga för att kunna få hjälp med att fatta beslutet.
Precis.
Så det inte är så hypotetiskt.
Ja, och jag tänker detta beslut ger mig sån ångest.
Det är ska vi ju prata för att lite om ångest?
Ja, det kan vi göra. Men för jag tänker att det beror på att det är inte tydligt för henne heller. Hon har inte tagit reda på.
Nej, precis.
Och det är någonting...
Hon är väl rädd för att behöva fatta ett beslut. Så då snurrar hon liksom mellan besluten utan att egentligen hjälpa sig själv att fatta något beslut.
Ja, och då ältar ju hon det här på ett sätt och det går runt. Och det är ju ett försvar för att inte... Det ger ju en känsla av kontroll, fast det finns ingen kontroll i det. Utan det ökar bara hennes ångest. För hon kommer
ångest
liksom...
Ångest föder ju ångest.
Verkligen.
Och man behöver liksom ta sig ur det där hjulet av ångesttankar.
Och man behöver, och det här kan man verkligen behöva gå i terapi för att ta reda på. Vad är det för underliggande känsla som jag försöker undvika? För när vi försöker undvika vad vi känner, då ökar vår ångest eller skam eller sådana lite marktäckande känslor. Då ökar det. Och då börjar man till exempel älta eller gå i försvar på olika sätt.
Bli arg också vanligt.
Ja, bli arg, överkompensera på alla med, alltså det finns ju beroende på vad det handlar om.
Ja.
Alla de här försvaren. Så det är ju någonting
som ligger under det.
Och det är inte något som är jättelätt att knäcka själv.
Verkligen
utan
inte.
En sparringpartner som en terapeut kan vara.
Ja. Jag tycker, som jag ju läste i min dagbok, att man ska söka professionell hjälp. Jag fattar att det inte är för alla, för det kostar mycket pengar och alla kan inte få via vården. Men om man kan så tycker jag man ska prioritera att söka professionell hjälp.
Ja, och jag tänker, har man råd att skaffa barn, då kanske man har råd.
Bra input, Helena.
Så, i alla fall några samtal.
Väldigt sant, ja. Det är inte säkert att man behöver så jättemånga samtal heller. Nej. Just för att få fatt i de här grejerna.
Nej, det är ju... Ja, det beror ju verkligen på.
Okej, fråga 3. Hej, jag är en gaykvinna och är gift med en annan kvinna. Och vi har börjat prata med några manliga gayvänner till oss om att skaffa barn med dem. Vi skulle alltså då vara två mammor och två pappor. Vad tror ni om att vara fyra föräldrar och vad ska man tänka på? Intressant fråga.
Verkligen.
Jag tänker att vi bara ska börja med att svara att det finns ju ganska mycket forskning gjord på barns välbefinnande med antal föräldrar och vad det är för kön på de föräldrarna. Och all den forskningen säger att ett barns välbefinnande har inte att göra med antal föräldrar eller vad det är för kön på dem. Att barn som har bara en förälder och barn som har fyra eller fler föräldrar mår lika bra. Det är inte det som spelar roll för barnets välbefinnande.
Nej, och alltså, man kan ju vara fler än så. Ja,
exakt.
Det är ju,
hur många föräldrar säger Hedda att hon har?
Hedda säger att hon har, alltså hon, hennes familj är lite som en lök.
Hon har en fin liknelse.
Ja, hon säger att hon har, i innersta kretsen så är det jag och hennes pappa Rickard och bonuspappa och hennes syrra då. Alltså de, vi som var med från start, det är hennes. Sen kommer nästa lökring. Ja. Och där är min kille och den biten. Och sen är det är partners till
nya
precis,
familj.
Ja, exakt. Ja, det är bara utökas. Och hon är ju helt, hon vet ju precis. Och det är hon som bestämmer. Det är rätt viktigt. Det är hon
igen,
som
det här med
bestämmer.
Barnets perspektiv,
ja. Vem som är hennes förälder. Jag kan aldrig styra det.
Nej.
Så.
Mm. Vad säger du om det här med fyra föräldrar då?
Nej, men det var jättebra. Tänker jag. Det är, alltså jag,
en, the more the merrier.
Är, ja, men en är jättebra, fyra är jättebra, tio, det är säkert jättebra.
Jag brukar alltid tänka på den där uttrycket, vad är det nu man säger, takes a village eller något sånt
to
där.
Raise a child.
To raise a child. Och då, det där tänker jag att om man är ensamstående som jag, självstående, jag har börjat slarva med det där också. Om man är självstående som jag, då behöver man tänka på det för att man behöver involvera andra. Och väljer man en konstellation med många föräldrar så har man ju redan valt det.
Ja, men det kan ändå komma in folk från vänster och höger. Man ska inte underskatta att livet med barn innebär ju också nya arenor som man rör sig på. Och det, jag har ju skrivit en uppsats om frivilligt ensamstående mammor. Och det var en av de sakerna som visade sig att de här frivilligt ensamstående mammors umgänge förändrades ganska drastiskt när de fick barn.
Ja.
De umgicks med andra frivilligt ensamstående och hittade liksom lösningar på hämta och lämna. Och,
ja, alltså, det känner jag ju verkligen igen.
Så,
mitt umgänge har förändrats på det sättet att vissa har blivit mycket närmare än vad de var innan. Alltså tagit en tydlig liksom ställning, jag vill hjälpa dig. Några har försvunnit, ganska många skulle jag säga. Och sen har jag ju en hel drös med helt nya kompisar.
Precis. Och så tror jag det är när man skaffar barn i en kärnfamilj eller liksom med en partner. För en del kompisar, därför att man gör andra saker och det är livet. Det kommer och det går och det ordnar sig.
Du, en sak som jag tänker på när hon frågar så här, vad ska man tänka på? Som jag upplever med klienter, jag hjälper och andra personer, det är ju att det man ska tänka på att det bara är två personer som kan vara vårdnadshavare.
Just det,
enligt det svenska systemet. Och att det ibland orsakar obalanser. Och som också får emotionella och således också praktiska konsekvenser för de inblandade personerna.
Och där tänker jag det beror på väldigt mycket hur bearbetad man är som person innan.
Ja.
För det är också en upplevelse. Jag tyckte till exempel, om jag ska utgå ifrån mig själv, att bli mamma, det hände ingenting med mig.
Nej.
Livet fortsatte sin gilla gång. Liksom.
Exakt,
det var ingen revolutionerande. Liksom. Så, medan jag vet att för väldigt många så händer en massa grejer. Och det handlar nog om var i livet man är och hur mycket man har jobbat med sig själv och så. Men det jag tänker om fyra föräldrar, det är väldigt bra om de formulerar innan. Och det här intentionen, barnets bästa. Och det viktiga är att alla fyra jobbar för att alla fyra ska ha kontakt med barnet.
Ja, precis.
Det att alla är liksom får, målsättningen är att...
Sen tänker jag att man också måste ha med sig att för en del blir det kanske inte som man har tänkt sig.
Nej.
Så även om man sitter där vid förhandlingsbordet eller vad man ska säga, när man gör den där överenskommelsen mm. och sen kommer barnet och så känner man något helt annat.
Mm.
I synnerhet för den kvinna som har
får ut på barnet.
Ja. Ja. Så att jag tänker att man, och det tycker jag Jonas sa så fint, hur han liksom lät Karo bestämma första året. För att han var så övertygad om att han kommer ha tid till den här anknytningen. Mm. Så, att
så
han
hade, klokt.
Ja, eller hur?
Mm, verkligen.
Han hade liksom, han bara gjorde som Karo ville.
Mm.
Och det berättar ju Karo i sitt avsnitt, att det var så skönt. Mm. För att sen kom hon ju till en punkt när hon bara ville
kan du ta
barnet.
Exakt.
Nej, men liksom att, det där spelar ju roll hur man... Man måste ju anpassa sig till vad man får för barn och vad man, hur man blir som förälder.
Och verkligen, det är ju superviktigt. Men dels prata ihop sig.
Ja.
Liksom.
Jag tänker man ska prata ihop sig också så här väldigt detaljerat. Liksom. Vad händer om barnet inte vill ha ersättning och bara
precis.
Måste ammas?
Mm.
Liksom. Då blir det ju en helt annan situation.
Verkligen.
Och det är svårt att ta in andra personer och sådär. Och vad händer om barnet får kolik? Eller vad händer om barnet... Alltså, att man ska sätta sig i situationen innan... För det blir väldigt lätt, tycker jag, om jag ska utgå från mig. De medföräldraskap som jag har varit inblandad i, det har ju bara varit på idéstadiet. Men då har det känts lite som en nyförälskelse.
Mm.
Och det har varit väldigt så här, positivt och roligt och underbart, liksom.
Mm.
Tills man hamnar på ett problem.
Mm.
Och om man inte ser till att hamna på det problemet ganska direkt i början, så blir det ju lite att man målnar, liksom, det målnas in i något väldigt gulligt och mysigt och underbart.
Precis.
Och så kanske inte blir det. Hej, jag har bestämt mig för att försöka bli förälder tillsammans med en kompis och vill gärna höra era tankar och tips kring själva överenskommelsen. Ska man skriva avtal? Hur kommunicerar man bäst? Hur löser vi konflikter? Hur ska vi tänka kring ekonomi? Hur inblandade ska vi vara i varandras liv?
Ja,
alltså, många frågor i ett.
Många frågor, men en överenskommelse eller en värderad riktning om vad det här föräldraskapet ska vara, det är, tycker jag är ju jättebra. För det tvingar ju en att formulera och det blir något annat och göra det skriftligt ändå. Det är ju inget juridiskt bindande.
Nej, men det är då man ser skillnaden när man pillar i det där.
Exakt, för att det, då blir det tydligt.
Ja.
För annars så sitter man och tror att du uppfattade det jag sa på det sättet som jag menar det.
Ja,
och det behöver det ju inte alls vara. Lite som den tjejen vi var inne på här tidigare.
Mm.
Vad var det mer då?
Jag tycker att mina tidigare gäster på det här temat har sagt några ganska bra grejer. Dels att se till att hamna i diskussioner eller lite problem så att man ser hur man löser det.
Ja,
redan i det där avtalsskrivandet eller överenskommelseskrivandet. Och att man ska se det lite som en checklista som Jonas sa.
Mm.
Så att man liksom verkligen betar av alla små detaljer och olika... Alltså det går ju inte att täcka in allt.
Nej, men
man kan
nej.
Ändå försöka täcka in så mycket som möjligt. Och sen så tycker jag Caroline, som alltså inte Jonas Karo utan den andra Caroline som har varit gäst, hon sa så fint att hon tyckte att det var väldigt, hon var skeptisk till det innan men bestämde sig för att hennes då medförälder Björn skulle vara med på förlossningen och att nu i efterhand så känner hon att det har varit avgörande för deras medföräldraskap för att så att säga kittet liksom som hon anser att de behöver kom till under förlossningen.
Mm. Jag tänker att det är ett helt ett ganska bra ingångsvärde på, alltså om man känner väldigt starkt att inte medföräldern har där att göra,
ja, då är det något som är lite skevt.
Behöver man nog prata lite kring det, för det är någonting där som det ringer en varningsklocka.
Ja.
Sen kan det ha att göra med andra saker, men det behöver man ta reda på.
Ja, man kan ha upplevt något kroppsligt eller något sånt där. Så kan det ju såklart vara. Men det har rätt att gå in i och ta reda på varför i sånt fall. Och sen så tänker jag också att Jonas sa en så fin grej att de hade dejtat varandra utifrån deras familjekonstellationer.
Ja,
det var
det
så
hörde
bra
jag.
Tips.
Ja, det gjorde.
Det har jag liksom inte ens tänkt på själv. För att när man lär känna varandra i vuxen ålder så blandar man ju sällan in sina föräldrar. Man tar ju liksom de som finns i sin vardag. Sådär. Men att han också fick en helt annan bild av Karo just för att han fick träffa hela hennes familj. Mm. Det tycker jag var ett bra tips.
Mm. Jag träffade Rickards familj
ja.
På en jul, innan jul där.
Ja.
Så. Och det var ju jättekul.
Ja. Och gav dig något också, ja, bilden, men, av honom liksom.
Verkligen. Och sen lite längre fram så träffade han en av mina syrror och lite sådär.
Men det tycker jag var ett nytt och bra tips.
Så det är ju en liten temperaturmätare, för man är ju, det är ju, man är olika konstellationer, ja, så det kan vara lite bra.
Och lite också att man kanske så här målar upp sig från sin bästa sida. Typ som när man i inledningsskede i en kärleksrelation, liksom förälskelsefasen. Verkligen. Medan ens familj kanske skalar av det där lite snabbare, tänker jag.
Ja, och det kan ju också göras på ett inte så hjälpsamt sätt. Alltså, man kan ju också ha en väldigt, ja, det beror ju på vad man har för relation.
Vad man har för relation med sin, ja. Och sen en grej till som jag tänkte på var att man inte ska gå och bära på saker, utan man ska säga direkt vad man tycker och tänker.
Ja, och utifrån ett jag-budskap.
Ja,
att exakt. Jag upplever
mina behov
det här.
Mm.
Där. Och det är ett väldigt bra tillfälle att öva på det.
Det är
för
bra,
det är
tips jättesvårt. För vilken relation som helst.
Ja.
Hej, vad anser ni är de största fördelarna respektive nackdelarna med ett delat föräldraskap? Ni får gärna diskutera utifrån era perspektiv.
Ja, den helt klart klara fördelen med att vara självstående, som jag ser det, som inte är det, det är ju att man är fri att flytta och röra på sig var man vill. För det är ju något som vi har kommit överens om, att vi ska bo i Stockholmsområdet.
Du är fast, Helena, i Stockholm.
Fast.
Jo, men det håller jag med om. Faktiskt.
Men det
jag tänker
ju
varje gång jag tycker saker och ting är jobbigt, då tänker jag, men jag kan ändå flytta till New York imorgon. Jag kommer aldrig göra det. Men bara att jag har möjligheten inger ju en viss typ av frihet som jag gillar. Och åt andra hållet då, det som jag skulle säga är utifrån mitt perspektiv som självstående, den största fördelen med delat föräldraskap är ju just att det, man delar det med någon. Att man inte är helt själv. Att det finns någon att stödja sig mot eller diskutera med.
Ja, och det finns ju liksom inga som är fullt så intresserade av ens eget barn som,
som den andra.
Nej, som de som är föräldrar.
Nej, det är ju väldigt sant. Det är väldigt sant.
Det är ju, man kan ju...
Där får jag ju begränsa mig väldigt ofta med vad jag... Jag har ju ingen som jag riktigt kan gå in i de där... Du vet, bajsblöjsnacket med. Jag tänker också att om det skulle hända den ena föräldern något, är det väldigt bra att
det
man
är
två.
Bra.
Utifrån barnets perspektiv. Det är någonting som jag ibland får lite ångest över. Vad händer med Liv om det händer mig något? Det har ju gjort i mitt fall att jag har styrt upp det väldigt formaliserat. Vad som ska hända med Liv om det händer mig något.
Och men, det har man ju möjlighet att göra.
Ja. Men det tycker jag är en stor fördel utifrån barnets perspektiv, att det faktiskt finns två personer med samma viktiga funktion.
Ja, men verkligen. Men även, återigen, även om man skaffar barn med någon,
ja,
man
inte
vet
en garanti.
Ju inte. Nej, saker kan hända. Det är liksom,
så är det.
Så är det.
Sen tänker jag också att det där med när man är själv så blir ju allting lite av ett projekt. Alltså om man är själv med ett mindre barn. Alltså gå och handla eller liksom gå ut med en hund eller vad man nu har för saker. Så är man två är ju det bara att göra. Nu pratar vi två i ett heteronormativt relation. I ett medföräldraskap så efter något år så hamnar man ju i samma med det.
Ja, men alltså jag håller ju inte med dig.
Nej, berätta.
Nej, för du säger att då är man två. Alltså jag tänker, det jag tyckte var så skönt.
Ja.
Alltså det var ju att jag, när jag var hemma med Hedda helt själv det första året. Jag hade ju aldrig någon förväntan om att någon kille skulle komma hem. Eller att Rickard skulle komma hem och avlösa mig. Därför blev det inget issue.
Nej, så i ditt fall var du ju typ självstående då ändå.
Ja, det först, alltså eftersom man, ja, det är klart att man kan ta hjälp, men man vill ju också rå sig själv och alltså jag tänker så här att i en vanlig hetero parrelation där är killen ofta då på jobbet först,
så har man massa förväntningar och blir besviken och så.
Ja, och alltså det där med att ta hjälp, alltså det är ju inte så att alla alla utmaningar väntar tills dess att mannen har kommit hem på dagen. Det är ju vissa utmaningar som ändå måste ske ändå.
Att det blir dumt då att kunna tänka sig, ah, det får jag ta sen när han kommer hem. Det är bättre att bara riva av det med en gång, med barnet med, eller vad det nu är man ska göra.
Ja, och jag tänker att mammor generellt, alltså får vi ändå säga, de som är hemma med barnen generellt löser rätt mycket.
Verkligen.
Ja. Och det kan finnas väldigt mycket positivt med det.
Ja.
Vi är ju långt mycket mer kompetenta än vad vi tror. Ja. Och att vi klarar så mycket mer.
Men jag tror, för att liksom summera svaret på den här frågan, så tror jag att det finns ju för- och nackdelar som vi kan hålla på att måla upp i all oändlighet. Mm. Men som vi sa innan, jag tycker ju fördelarna med att vara själv numera är större, och du tycker fördelarna med att vara delat är större.
Ja.
För att vi skriver om vår egen historia, att den ska passa liksom. Och sen så tänker jag att det inte finns en mall. Man måste utgå från sig själv. Man måste titta på sig själv. Man måste göra ett jobb med sig själv. Vad passar mig? Vad blir bra för mig?
Mm. Verkligen.
Och sen fatta ett beslut.
Sen blir det bra det. Oavsett.
Ja, allt så. Blir bra.
Mm. Ja,
alltid.
Men, ja, det ordnar sig.
Mm.
Sen kan vi stöta på saker.
Det gör man ju i livet oavsett.
Och det hade man ju förmodligen gjort. Även ifall man hade skaffat barn i en helt vanlig hetero-relation.
Ja, du sätter fingret på något här nu. För det som blir med oss som skaffar barn icke-normativt, det är att vi ska ha alla svar innan.
Mm, just det.
Alltså att vi liksom ska veta så här, det här kommer det bli för mig och därför väljer jag det här beslutet och så. Mm. Det är ju helt omöjligt.
Mm, verkligen.
Alltså man vet ju inte hur man kommer bli som förälder och man vet inte vad man får för typ av barn. Så jag tänker att man ska tänka mer som om man var i en heteronormativ relation där man bara råkar bli med barn. För det löser sig ju alltid med de relationerna. På samma sätt kommer det vara i de här relationerna.
Ja, men det är ju jättebra. Det är också så roligt tycker jag när du säger att vi inte är normativa. Alltså jag ser mig som den vanligaste människan ever. Och det gjorde jag även då.
Det gjorde också Jonas när jag frågade honom om hur har ni pratat med barnen. Då förstod han liksom inte vad jag menade. För att jag var tvungen att säga att ni lever icke-normativt. Han bara just det.
Det gör
vi. Jag ser ju mig som jag lever i en kärnfamilj liksom, tycker han.
Och jag ser att jag har det vanligaste
livet. Och jag, om jag inte hade podden och inte var noggrann med att vara PK, vilket jag ju verkligen är. Så tycker jag ju det också.
Men det är ju speciellt, alltså vad man har för glasögon på sig. Jag har ju aldrig känt mig som någon, att det är något konstigt.
Vet du, Helena, det här avsnittet blev precis så som jag ju sa i min dagbok. Varje gång jag har ett avsnitt med en terapeut så blir det massa klokheter. Floskler kan man säga.
Men nu ska vi ha självmedkänsla. Kloka budskap.
Men det är faktiskt, jag tror lyssnarna får med, oavsett om man funderar på medföräldraskap eller inte, så har vi sagt massa saker som man kan ha med sig i livet.
Ja, i föräldraskap kanske.
Och i föräldraskap i synnerhet. Det här temat inleddes ju med Jonas, som vi har pratat mycket om, avsnitt 77, som är medförälder med Karo Baggi, som var med i avsnitt 61.
Precis.
Och vi kommer då runda av det här temat nästa vecka med att Karo och Jonas kommer hit ihop.
Men gud vad kul.
Eller hur?
Det blir roligt.
Så ni som har frågor direkt till dem, mejla på info@jagvillhabarn.com. Jag vill också upplysa om att min samtalsgrupp för självstående börjar om mindre än en vecka, och just nu finns det faktiskt någon plats kvar. Så är det någon som är intresserad av den, så mejla på info@jagvillhabarn.com och följ oss gärna på Insta, för där kommer all information väldigt aktuellt. Tack snälla Helena för att du kom hit.
Ja, men tack för att jag fick komma.
Du får komma tillbaka snart. Hej då!
Det gör jag gärna. Hej då!
Thank you. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.